Det var genom den ständiga ensamheten med mitt eget sjuka samvete, ett självplågeri, som mycket kan i ord beskrivas, och kanske även genom den olidliga beröringen med det mänsklighetens avskum, som här hade sin hemvist och trevnad, som min bättre människa småningom kom till herrevälde inom mig. Fort gick det ej, men det gick ändå under ständiga brottningar mellan min stolthet, som pockande fordrade upprättelse för den orättvisa behandling jag var underkastad, och mitt innersta jag, som i allt starkare och starkare stämma ropade, på knä usling. I de stunder då mitt bättre jag hade övermakten, hade jag ofta besök av min gode skyddsande, som med ett oändligt tålamod sökte beveka mitt hjärta till ett helt och fullt erkännande av min skuld. Men då reste sig stoltheten och började hävda sin rätt. Jag var inte sämre jag än andra, jag var ju uppfödd i den tron att vad jag gjorde var ett gudomligt verk. Då var det väl inte mitt fel utan deras, som lärt mig så. Om kyrkan for med villfarelse så blev det väl inte deras fel, som tillhörde denna kyrka och aldrig fått lära sig bättre. Vad jag tuggade detta tema om och om igen i alla möjliga variationer. Men så fort jag började därmed, försvann min goda skyddsande. Till en början sökte jag tolka detta som om man vore svarslös gentemot mina starka argument och att det således var jag som hade rätt, men senare kände jag nog att jag bara jagade bort honom med mitt käbbel. Nu hade jag kommit så långt att jag kunde se honom. Han var så vacker, det lyste så mycket godhet ur de milda blå ögonen. Munnen uttryckte så mycket fasthet men var på samma gång så mjuk. Hans händer var så fina, och när han någon gång strök mig över gässan, gick det ut en underbar värme ifrån honom. Och så var han så ljus, jag kan säga att det utgick ljus ifrån honom, ty när han kom blev det nästan full dager i min håla. Dessa hans besök, som till en början var mig en verklig plåga, blev mig småningom dyrbara. Upproret inom mig stillades när han kom, och jag fick en försmak av den frid varefter jag omedvetet suckade. Det gick slutligen därhän att jag längtade efter honom och inte nämndes komma med mitt utslitna självförsvar för att inte driva bort honom. Men ännu var jag icke färdig med mig själv. Efter många års outsägliga lidanden fick jag emellertid slutligen flytta till en annan bostad, där jag var befriad från besök av de vänjeliga figurer som hittills utgjort mitt enda sällskap. Det var en usel koja visserligen, men den låg dock under öppen himmel. Kallt var det även här och ingen sol spred glans över det dystra, enformiga landskapet, men det var dock en lisa att få utbyta min ruskiga fängelsehåla mot denna halvt förfallna bostad. Här förde jag under en lång tid ett verkligt öre mitt liv utan annan sysselsättning än det pinande studiet av mitt jordeliv. Jag försökte nog slå bort alla hågkomster från det förflutna, men de kom igen, jag kunde ej bli dem kvitt. Dag efter dag. År efter år av mitt jordeliv fick jag här skärskåda och begrunda. Minnen dök upp, som kom håren att resa sig på mitt huvud. Överallt grinade emot mig mitt eget onda jag, som för sina låga syften offrat andras lycka, välfärd och liv. Det var hemska tavlor som upprullades för min syn, och ensam satt jag där och stirrade på mig själv. Det är gräsligt vilka lidanden människan genom sin ondska kan bereda sig. Det fanns inte långt från min koja en liten by, där enstöringar sådana som jag slagit sig ned för att hjälpa varandra i att uppodla den kringliggande ödemarken. Det var min enda förströelse att delta deras arbete, men även därför följde mig mina gnagande kval. När jag gick där med spaden i hand och grävde i den karga jorden var det som om jag grävde upp de dystra minnena från i mitt jordeliv. En sten som gnisslade mot spaden blev till en dödskalle. Och när jag stirrat på den en stund igenkände jag ett av mina offer. När en liten vattenåder silade sig fram i min spadfåra tyckte jag det var blod. Jag vet nu att detta bara var mitt eget sjuka samvetes fantasifoster, men inbildningen spelar i andarnas värld en roll som ni dödliga icke kan ana. Den faktiskt skapar bilder så påtagliga att den, som icke särskilt studerat dessa förhållanden, tar dem för verkliga. Jag var trött av mitt arbete, jag var trött av att lida. Jag var mig själv en olidlig börda. En gång när jag satt utanför min hydda och vemodigt blickade ut över den ödsliga heden framför mig, såg jag en mänsklig varelse med snabba steg nalkas. Det var en kvinna, hon styrde tydligen sin kosse rakt på mig. Vem kunde det vara? Fotgängare i denna trakt var ytterst sällsynta, och de få som gick förbi var mörka eller grå som jag själv, men denna var ljus, nästan lika ljus som min skyddsande. Hon var nu helt nära, men hade en slöja över ansiktet, så att jag inte kunde urskilja hennes drag. Frid vare med dig, sa hon, när hon stannade framför mig. För mig finns ingen frid, svarade jag. Frid finns för varje ande, blott han kan ta emot den. Guds kärlek är större än människors ondska, den är också starkare, och ingen kan i längden brottas med denna kärlek utan att bli besegrad. Du har kanske rätt, och jag skulle ingenting ha emot att bli besegrad, men det är någonting inom mig som reser sig emot en sådan underkastelse. Jag tycker att jag blivit orättvist behandlad av ödet. Om jag också ibland tagit miste om medlen har mitt mål dock alltid varit gott, så vitt jag förstått det. Att stödja den kyrka jag tillhörde och som jag fått lära mig se upp till så som den enda saliggörande. Du ser emellertid nu vilken salighet hon har berett dig som lön för den hjälp du ägnade henne. Lär därav till en början att kyrkan själv såväl som din tro på henne var en villfarelse. Men svara mig på en fråga, Bernard, var det bara kyrkans vill du åsyftade med alla dina våldsgärningar? Du kallar mig vid namn, hur känner du mig? Och vem är du själv? Säg mig ditt namn, innan jag besvarar din fråga. Den främmande lyfte slöjan och såg mig med en genomträngande men ändå mild blick in i ögonen. Heliga Guds moder! Utropade jag, är det du? Ja, jag är Elsa, den du en gång haft kär, men också berätt om rysligaste lidanden. Förstår du vad det vill säga att bli berövad den man älskar och veta honom vara inspärrad och utsatt för inkvisitionens tortyr? Utan att ens få dela hans kval. Nåd, nåd, stönade jag, i det jag sjönk på knä för hennes fötter. Svara mig nu på min fråga, Bernard, gjorde du oss detta bara för kyrkans skull? Förlåt mig, förlåt. Det var av svartsjuka jag handlade, det var av sårad stolthet, det var mitt onda hjärta som regerade mig. Jag var en usling, det var vad jag var, fast jag skyllde på kyrkan. Elsa! Skall du någonsin kunna förlåta mig? Stig upp, Bernard, jag har för länge sedan förlåtit dig. Det är inte jag som behöver blidkas. Nej, det är Ludvig, min forne vän Ludvig. Hur skall jag någonsin våga se honom i ögonen? Ve mig. Han kan aldrig förlåta mig, det förstår jag. Även han hyser inte tag till dig. Han är färdig att öppna sin famn för dig, blott du kommer till frid med dig själv. Nej, Bernard. Det är Guds heliga ande i ditt eget innersta, den gnista av sig själv han en gång nedlagt i ditt väsen, som du sårat till blods. Det är med denna din egen ande som du måste försonas. Det är inför dig själv du av innerlig och uppriktig ånger ska göra den bekännelse som du nyss i förskräckelsen gjorde inför mig. Jag förstår dig, Elsa, och jag har i själva verket länge förstått att det är den vägen jag har att vandra, fast mina knän varit för styva att böja sig. Men nu är jag färdig med mig själv. Det tjänar icke längre att söka stå emot den röst som övergött ropar inom mig. Jag har syndat mot Guds heliga lag i mitt samvete, som också från första stund anklagat mig därför, fast jag alltjämt nedtystat dess röst. Jag är en stor brottsling. Lämna mig nu, jag måste vara ensam med mig själv. Gud välsigne och stärka dig i den viktiga striden, där segern redan vinkar emot dig. Hon lutade sig ned och kysste min panna, sedan gick hon stilla som hon kommit. Vad sedan föll där för andra av jämförelsevis ringa intresse, fast det för mig var av den allra största betydelse. Jag vill därför fatta mig kort. Sedan jag kommit till en uppriktig gånger och därmed följande förkrosselse, ljusnade min tillvaro som genom ett trollslag. Jag fick flytta från min dystra hemvist till en vacker trakt. Där till en början Ludvig och Elsa tog hand om mig och gav mig en första undervisning i mycket som rörde mitt nya liv. Ingenting har bättre kunnat övertyga mig om kärlekens gudomliga makt än den ömhet varmed dessa vänner tog emot mig. Dessa vänner som jag så djupt orättvist behandlat, så grymt pinat. Det var rörande att se hur Ludvig kom emot mig och räckte mig sin hand. När jag ville be honom om förlåtelse, avbröt han mig. Kära vän, sa han. Tala inte vidare om den saken, den har redan kostat dig svårare lidanden än mig, typ psykiska plågor är vida plågsammare än de fysiska. Och vad jag den gången fick lida, det har för mig vant sig en glädje som jag inte kan beskriva. Låt oss nu vara vänner alldeles som i forna dagar, då vi var unga och glada och livet låg emot oss. Jag frågade efter hans mor, som jag också vållat så mycket sorg. Hon hade gått nu, svarade Ludvig, men till en början hade han svårt att finna sig till rätta här. Hennes omtöcknade förstånd klarnades icke omedelbart. Sedan hon avlagt sin jordiska kroppshydda, ty sjukdomen satt djupare än i den fysiska hjärnan, men genom lugn och lämplig behandling har hon nu kommit till klarhet och frid. Min önskan att få kasta mig för hennes fötter och be henne om förlåtelse avböjde han dock. Jag tror inte det är lämpligt att du sammanträffar med henne ännu, ty hon är fortfarande mycket svag och dålig vid starka sinnesrörelser, men när hon blir starkare är du nog lika välkommen till henne som till oss. Ludvig och Elsa lämnade mig snart och återvände till sitt hem en högre sfär, de hade bara kommit för att ta emot mig. Det var med verklig sorg jag skildes från dessa ädla vänner som så kärleksfullt möt mig och så storsinnat lönat ont med gott. Min innerliga önskan, det sa jag dem, var att framdeles bli i tillfälle att känna dem och sålunda i någon mån återgälla deras godhet. Vi ska känna varandra, det hör oss alla till som medlemmar av det stora brödraskapet, sa Ludvig, i det han tryckte min hand till avsked. Då jag stod där ensam och blickade efter de bortdragande vännerna kom det över mig en stark beklämning. Vad skulle nu bli min lott? Vad skulle jag ta mig till? Plötsligt stod min skyddsande, den ljusa Deli, framför mig. Varifrån han kom och hur han färdats fick jag inte klart för mig. Jag tror han sänkte sig ned genom rymden. Nu, min vän, sa han, måste du följa mig ner till jorden. Det är ingen tid att förlora. Där pågår häftiga strider, som du själv varit med om att underblåsa. Det är nu din plikt att göra allt vad i din förmåga står för att dämpa stridens hetta och avvärja de onda människorna är i färd med att tillfoga varandra och sig själva. Det vill jag gärna vara med om, så långt mina krafter förmår, sa jag. Visa mig bara vad jag har att göra. Vi följdes åt, eller rättare, han nästan bar mig på sina starka armar, och inom kort var vi vid målet. Denna samma stad där jag själv gått som en ansedd och fruktad man, skådeplatsen för mina hemska ogärningar. Det var undligt att återse allt från min nuvarande ståndpunkt. Hela denna fysiska värld som jag förr ansåg så materiellt solid, syntes mig nu ganska overklig, då däremot min egen kropp föreföll mig jämförelsevis solid. Så olika ser vi företeelserna från olika plan. Nu gick jag obehindrat genom de tjockaste murar och kunde blicka in i människornas inre och läsa deras hemligaste tankar som i en uppslagen bok. Men det var inte det märkvärdigaste, jag gjorde en annan erfarenhet som väckte min beundran. Det fanns på denna ort en hel mängd ljusa andar samlade, alla väl disciplinerade och inrangerade ut i en nästan militäriskt organiserad kår under höga, upplysta anförare, och i denna trupp blev jag inmönstrad som en man i ledet. Vår uppgift var i stort sett att stödja den tankefrihetens kamp som pågick och som kallades kätteri. Men vi var icke på vårt plan ensamma herrar på stridsfältet. Skaror av mörka andar drev omkring som pestsmitta i luften, hakande sig fast varhelst de kunde finna ett fotfäste i människornas sinnen. Tiden var ond, lidelsernas böljor gick höga. Där fanns många tillfällen för de mörka att utse hat och split. Att ägga till våldsdåd och grymheter av alla slag. De syntes vara mindre organiserade, jag tror knappast att de hade någon ledare, men de fann villigare öron än vi och anstiftade därför mycket ont. Det var dessas inflytande det nu gällde att motarbeta, på samma gång som vi hade att ingjuta mod och hopp hos tankefrihetens förföljda martyrer. Var och en av oss fick därvid en uppgift som bäst passade för hans krafter. Det föll på min lott att hålla vakt hos en hög brällat som med all makt underblåste förföljelserna mot kättarna. Jag fick i uppdrag att så ofta jag kunde, och särskilt då han sov, söka föreställa honom hur orätt han gjorde och genom min egen historia avskräcka honom från att fortsätta på den banna han bet rätt. Men jag var icke ensam vid denna vakthållning, en mörk ande, som i hög grad hade hans öra, vek sällan från hans sida. Det är underligt hur maktlöst det goda inflytandet står om icke den det gäller själv genom sin sinnesförfattning släpper fram det. Det var endast i stunder då prelaten någon gång tvekade vad han borde göra som jag blev tillfälle att tillviska honom ett varningens ord. När han sov hade jag större inflytande över honom. Jag kunde då locka ut hans ande ur kroppen och samtala med honom. och då han såväl som andra brottslingar i sitt innersta väsen inte var så ond som hans gärningar antydde, kunde jag då få fram hans ljusare sidor. Jag kunde få honom att erkänna att han icke hade rätt att förfara med den grymhet som han förövade. Jag kunde få honom att ångra sig, att kvida som ett sjukt barn och lova bättring, men när han gått tillbaka i sin kropp igen och vaknade, var han på nytt en slav under de gamla föreställningarna, vilka plöjt så djupa fåror i hans medvetande. Då var det åter den mörka väktaren som kom till makten. Mellan denne min motståndare och mig kom det aldrig till någon strid, fast jag nog kände mig äga makt att för tillfället förjaga honom. Det hade icke tjänat till något. Han hade snart kommit tillbaka med en hel skara hjälpare, men vi bevakade varandra med misstrogna blickar och lämnade aldrig ett tillfälle obegagnat att göra vårt inflytande gällande. Jag stannade ganska länge på denna post men kunde tyvärr inte uträtta mycket. Sedan fick jag en visst avseende lättare och mera välsignelserik, men också mera smärtfylld uppgift. Jag fick vaka över några fångar som försmäktade inkvisitionens fängelse. Här var jag ensam om vakten och kunde mycket bra göra mig hörd. Det var en glädje att se hur deras andligheten ljusnade när jag ingav dem tanken på den glädje som väntade deras trostarka andar, när materiens bojor fallit av. Med starka magnetiska strykningar kunde jag dessutom icke endast hjälpa dem till sömn, utan även i någon mån mildra de smärtor tortyren vållade dem. Oh, dessa helvetets bödelsträngar, som med kallt blod kunde åse de olyckligas plågor. De var vidriga att skåda. Det är fruktansvärt hur djupt en människa kan sjunka i råhet och grymhet. En av mina fångar dog, och jag fick den glädjen att ta vård om hans ande och föra honom upp till hans ljusa hem. Det var ett jubel som var obeskrivligt. Hela härskaror av ljusa andar kom honom till mötes och ledsagade honom med glädjerop och segerhymner. Själv låg han under hela färden i mina armar, ännu mycket svag, men med ett saligt leende på läpparna. När vi skildes åt, tackade han mig så varmt för det lilla jag kunnat hjälpa honom. Men jag fick icke stanna där uppe i den bländande ljusfärd där han hade sitt hem. Inte hade jag kunnat det heller, ty ljuset var så intensivt att jag formligen led där av den korta stund jag dröjde för att avlämna min börda. Jag vände tillbaka till min post på jorden och stannade där så länge kättarförföljelserna rasade. Jag kommer nu till ett helt annat skede av mitt fria liv. Efter avslutad tjänstgöring på jorden fick jag återvända till den sfär som var min egentliga hemort. Jag måste nu arbeta på min egen utveckling, och särskilt behövde jag stärka mig för det nya jordeliv som jag visste väntade mig, ett liv som skulle bli mycket törnbestrött, det kunde jag förstå. Det var också med bevan jag tänkte på denna framtid, men ännu så länge var den ju rätt avlägsen. Under en lång följd av år, det var väl nära ett sekel efter jordisk tidräkning, studerade jag vid en större högskola i min sfär. Men nu var det icke teologi och juridik jag tog mig an, det var i synnerhet samhällslära och etik, belysta genom exempel ur mänsklighetens utvecklingshistoria på jorden, ytterst intressanta studier som leddes av mycket framstående lärare. Där fick min redan förut ganska skolade anden god bildning, som sedan i latent form följde mig ned på min nästa jordvandring och blev mig till mycket både glädje och nytta. Det är otroligt vad vi har mycket att lära, och hur kraven på nya kunskapsmat allt mera växer, i samma mån vi intränger i vetandets schakter. Ju mer vi lär, desto mer ser vi bristerna i våra kunskaper. Men tid fattas icke, vi har ju hela evigheten på oss. Vid universitetet lärde jag känna två ryssar, för vilka jag fattade mycket tillgivenhet. De var ivrigt sysselsatta att studera sitt lands sociala förhållanden och fast beslutna att vid lägligt tillfälle gå ned igen för att delta i striden för sitt folks frigörelse. Orel var egentligen en kammarlärd, han hade varit professor och föga tagit del i allmänna värv, men här hade han under studiet av sitt lands historia blivit en varm entusiast för Rysslands frihet. Ivan hade varit militär och med avsmak nödgats delta i underkuvandet av några oroligheter i Lillryssland. Småningom drogs även jag in deras tankevärld och började intressera mig för detta folk, som besatt så många möjligheter men i alla avseenden var så lamslaget. Särskilt studerade jag deras religiösa sekter, som egendomligt nog alla framgått ur bondeklassen. Den hänförelse var med dessa enkla människor, utan någon som helst boklig bildning, kunde offra sig och lida förföljelse för en i själva verket obetydlig avvikelse från den grekisk-katolska kyrkans lära, ja stundom bara från dess ritual, innebar något betagande, som drog mig till dem. Orel hade en syster vid namn Vera, som också studerade vid samma högskola, även hon en ivrig entusiast för den frihetskamp som, vi visste, snart skulle utbryta i Ryssland. Hon var en mycket sympatisk kvinna med vaken blick för alla sociala frågor och ett ömmande hjärta för de lidanden hennes folk måste genomgå. Vi hade ofta långa debatter, vi fyra, om lämpligaste utvägen för att åstadkomma en reform av de olidliga förhållandena. Ivan ansåg att en öppen revolution om en så blodig vore den enda utvägen, och han understöddes ivrigt av Vera, medan Orel och jag däremot trodde på en gradvis och jämförelsevis lugn utveckling till ett parlamentariskt styrelsesätt. Vid denna tidpunkt, det var under förra hälften av 1800-talet, visade sig redan de första ansatserna hos det ryska folket till ett vaknande medvetande om den förnedring varunder det levde. Den råa och grymma Nikolausen hade kommit till makten, han svängde en hård järnspira över sitt arma folk, och motståndet började redan, om endast blott på enstaka punkter, att resa sitt huvud. Ivan och Vera ville genast gå ned för att hinna bli vuxna tills striden måste upplossa, men den mera betänksamma Orel bad dem dröja, då tiden ännu icke var mogen. Länge kunde de dock icke hållas tillbaka. De gick, och jag beslutade att följa dem. Till detta mitt beslut bidrog icke ringa mån en ömmare känsla för Vera, som vaknat inom mig och småningom vuxit sig stark. Det var något i denna kraftfulla kvinnosjäl som drog och tjusade mig så att jag slutligen icke kunde undvara henne. Hon hade för mig blivit allt, den medelpunkt omkring vilken alla mina tankar och känslor kretsade, glansen över mitt liv. Så vandrade vi ungefär samtidigt ned i materien, utan att veta mer om våra kommande öden än att vi ville viga oss åt frihetens heliga sak. 3. I en liten stad i södra Ryssland föddes jag 1835 av enkla, godhjärtade föräldrar. Min far var köpman och bärgade sig väl på sin lilla handel. Min mor var en from kvinna. Den lille Peter var sina föräldrars ögonsten och växte upp till en rask och käck pojke. Redan som barn visade jag mig äga en stark vilja som inte gärna gav efter. Jag var därför inte så lätt att handleda och uppfostra, men då mina föräldrar, och synnerligen min mor, aldrig behandlade mig hårt, höll jag mycket av dem och lydde dem gärna. En gammal skolmästare däremot, som skulle bibringa mig den första undervisningen och därvid förfor med onödig stränghet, blev snart min avsvurne fiende. Mot honom var jag trotsig och olydig, och jag spelade honom gärna, när jag så kunde, något litet spratt. En gång gömde jag hans mössa så att han fick gå barhuvad hem. Själv hade jag skyndat mig undan innan stormen bröt loss. Men när jag sedan hörde att denna gått ut över en oskyldig, gick jag till min antagonist och sa honom att han handlat orättvist mot min kamrat, ty det var jag som gömt hans mössa, den kunde han söka i den höga kastanjen på skolgården. Det blev naturligtvis en grundlig avbasning och hot att jag fick sluta skolan om jag inte uppförde mig ordentligt. Intet hade varit med angenämmar. Men far ville att jag skulle gå kvar, och jag lydde, fast jag nog hade en känsla av att jag just ingenting lärde mig i denna primitiva lärdomsanstalt. Jag hade emellertid en brinnande håg för att lära och inhämtade alldeles på egen hand en hel mängd kunskaper, så att jag i skolan var långt före mina kamrater. Sedan fick jag också en bättre lärare och gick raskt framåt i mina studier. När jag var 17 år, kom jag till universitetet i Moskva. Här förde jag till en början ett glatt studentliv och lät studierna ligga efter. Min far skickade mig regelbundet en efter våra förhållanden rätt rundlig månadspenning, och jag lät i ungdomlig yra slantarna trilla. Men då far skrev och undrade varför jag ännu icke tagit någon examen, vaknade skamkänslan inom mig och jag beslutade att ändra levnadssätt. Nu blev jag istället mycket flitig och tog efter kort tid en första juridisk examen. Det fanns vid denna tid bland studenterna en klubb som jag också tillhörde, men där jag på senaste tiden knappast satt min fot en dag kom en av kamraterna, Sasha Georgievich, och bad mig följa med till klubben, där något senare på aftonen en hemlig sammankomst skulle hållas, för att dryfta vissa missförhållanden vid universitetet. Jag följde med. Saken var ju icke i och för sig så viktig, den rörde en relegation, som på den tiden icke var någon ovanlighet. Men anledningen var denna gång att den relegerade, en bland kamraterna allmänt omtyckt yngling, i en examen fällt något oförsiktigt yttrande om envåldsmaktens principiella förkastlighet såsom styrelseform. Dörrarna stängdes och vakter utsattes på lämpliga punkter för att varsko om någon fara hotade, ty polisens spårhundar vädrade gärna omkring studenternas klubbar. Sascha, som särskilt var fäst vid den relegerade kamraten, öppnade sammankomsten och höllet av harm och förtryt hälsemättat föredrag över de tankens bojor varit i universitetet ville binda sina fria studerande. Detta tal blev en tändande gnista för många bland studenterna och även för mig. Efter föredragets slut gick jag fram och tackade Sascha och tillade att han i mig kunde räkna med en varm anhängare av sina idéer. Ja, skulle det också krävas handling så vill jag vara med. Det kommer nog att krävas handling, Peter, sa han, men ännu är vi ingalunda rustade därför. Vi måste börja med att inom studentkretsarna genomsyra opinionen emot förtrycket från våra universitetslärare och även från mycket högre ort. Jag tryckte hans hand. Och från den stunden var vi vänner som kände att vi kunde lita på varandra. Några andra talare uppträdde också, och det avslutades med att nästan alla de närvarande tecknade sig som medlemmar av ett hemligt förbund som kallade sig Frihetsvännerna. Den relegerade kamraten, son till en rik adelsman i Moskva, jag vill i denna min berättelse endast kalla honom Alexander, blev genast invald som förbundets hedersledamot. Så tillkom en av de många små härdar för frihetens heliga eld, som vid denna tid på skilda orter tändes i Ryssland, brann en tid, ofta kvävdes med våld, men sedan flammade upp igen med starkare glöd, offerhärdar, där många av Rysslands ädlaste söner bar fram sina ägodelar, sin frihet, ja sina liv som offerved på altaret. Så stark var redan då entusiasmen för Rysslands frigörelse. Frihetsvännernas förbund hade under Sashas ordförandeskap täta sammankomster, där det visserligen ännu icke var tal om någon handlingens politik, men där vi eldade upp oss själva och andra för vår goda sak och tryckte flygblad som delades ut bland de andra studenterna. Vid ett av dessa möten hade jag anmält mig som talare. Jag utvecklade i ett längre anförande vårt program, som gick ut på att inom universitetet arbeta för tankens och ordets frigörelse som ytterst syftade på hela det ryska folkets befrielse från tsardömets och ämbetsmannaväldets förtryck. Det är, sa jag, inte bara tanke- och yttrandefriheten här vid universitetet vi ska arbeta för, vårt mål har en större omfattning. Hela vårt arma folk suckar under ett olidligt förtryck utövat av en oansvarig, okunnig och rå ämbetsmannakår, och understött av ett envälde som rasar i blodtörstig grymhet utan en tanke på att de arma offren för denna vilddjurpolitik är människor med en odödlig själ, människor med samma rätt till andlig såväl som fysisk luft, ljus och frihet som de i samhället högre uppsatta. Det är till en strid på liv och död mot tsarismens idé vi måste viga oss. Vad mer, om vi denna till en början så ojämna strid personligen måste duka under. För varje hjälte som stupar för frihetens sak, växer 10 hans spår. Fäderneslandet fordrar att vi offrar vår frihet och våra liv. Låt oss göra det med glatt mod. Vår sak är helig, men själva betyder vi intet. Jag hade inte väl uttalat de sista orden förrän dörrarna slogs upp på 2 polismän, åtföljda av 1 dussin gendarmer. Lika med tecken polissoldat, trädde in i salen. Jag blev genast arresterad och jämte mig några av dem som stod närmast talarstolen, bland andra även Sascha. Något motstånd var icke att tänka på. Vi fördes till ett polishäkte, där vi kvarhölls flera dagar innan vi ens underkastades något förhör. Slutligen fördes vi en morgon inför polisdomaren. Själva förhöret var en parodi på domstolsförhandling, som skulle ha väckt vårt löje om inte situationen varit så allvarsam. Några av de arresterade slapp undan med kortare fängelsestraff, men Sascha och jag blev dömda till deportation i 10 år. Sibirien var således det mål till vilket vår ungdomliga frihetsglöd hade för oss. Utan att ändra en min hörde vi dem än. Ännu i nära en månad kvarhölls vi i resten, tills de fångna hunnit samlas som skulle dela vårt öde, och transportkolonnen hunnit organiseras. Det kunde fylla volymer om jag i detalj skulle skildra bara de lidanden som var förknippade med den långsamma vandringen på såriga fötter över Rysslands stäpper och Sibiriens ödemarker.